Om det vore 1000 val idag så skulle Magdalena Andersson vinna över 900 av dem.
Men har hon verkligen mod att skapa en förnyande regering?
Ulf Kristersson får sin vänstergranskning, men sympatisörerna, de får gå på valrevy för att få sitt götta.
Det här är politiken med Torbjörn Nilsson, med Maggie Strömberg och Henrik Torehammar. Häng med!
Maggie och Henrik, jag var nere i det så kallade Social Kitchen här i Schibsted-huset för att få mig en kaffe nu på morgonen när vi skulle spela in den här podden. Klockan är 9:55.
Yep.
Jag möttes då av en sån vägg, ljudvägg och en massa människor. De spelade One More Time på hög volym. Alltså Daft Punk-låten.
Ja, men jag vet vilken låt det är. Jag bara undrar, var det fest i Social? Eller vad
det var dessutom förresten så att det var inte Daft Punk-versionen, utan det var någon sliskigare version som någon har gjort.
Mm.
Det var någon slags fest 9:55. Då,
ett någon slags event för techbolagen som
sitter här. Jag är inte huset. Några som jobbar med så kallad Nej. Journalistisk verksamhet. Alltså mindre lönsam verksamhet. Då var det en journalist som klev upp vid sidan mig och sa: en sån ny moderat stämning. Och det hade den personen verkligen rätt i, tänkte jag. Och så tänkte jag också på hur långt nygammelmoderaterna, eller vad vi ska kalla dem, alltså Kristersson-moderaterna, befinner sig från den stämningen just nu. Ni vet den där kick-off.
One More Time. Det var ju verkligen den stämningen på Sverigemötet för mig sen när de spelade sin tveksamt upphovsrättsliga låt.
Brotten ska ner, jobben blir fler. Du ger dem ända så får det att hända. Blå, 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 det är så vi får stark ekonomi. Skatten ska ner, mer vad du ser. Sluta slösa, det ska vi lösa. Rösta moderat så klart.
Alltså,
Nu kommer den här, ringa och gnälla.
Den här vallåten, även om jag inte vill höra One More Time 9:55 en tisdag morgon, alltså inte på hög volym i alla fall, så är ju det bättre än Moderaternas vallåt.
Mm. Hade du någon poäng med den här historien, eller vill du bara berätta om din när du hämtar kaffe?
Nej, jag vill nog bara dela med mig, som det heter, på AA-möten.
Jag trodde att du skulle ha kanske mött Lena Melin, som ju ibland släpps in på Aftonbladet för att skriva saker.
Hon skriver ju fortfarande i Aftonbladet ibland, denna politiska kommentator emerita. Och hennes senaste är ju har en underbar line som jag vill fråga dig om, Henrik. Hon skriver så här: för fega politiska förstå sig påare finns däremot ingen ursäkt att låtsas som att det här är en strid på kniven. Alltså, hon menar att valet är avgjort.
Och hon verkar ju ha skrivit detta innan SCB kom. Alltså för att hon refererar hela tiden till demoskop.
Ja, men det är för att hon har guts.
Ja.
Det måste man ge henne. Då undrar jag, Henrik, för jag och Maggie är ju inte kommentatorer.
Nej, det är jag.
Och men
vi är ju därför heller inte politiska förstå sig på det. Utan det är ju bara dig av oss tre som hon riktar sig emot. Hur känner du när du får denna bredsida slungad mot ditt ansikte?
Jag vägrar ta in fakta. Jag vägrar se sanningar. Jag tänker fortsätta låtsas med det här mediala narrativet. Det kanske ser lite entydigt ut nu med siffrorna. Särskilt om man tittar på Svenska Dagbladets nya Vem vinner valet-projekt, där vi alltså har samarbetat med våra tech bros, tänker jag på det som. Botten Ada, snubbarna, snubben, vad heter det?
Jens Finnäs.
Ja, som liksom håller på med en modell där man tar in all opinionsdata som finns just nu, men inte bara ger en just nu blick utan liksom tittar på vad all gammal data har sagt och pekat på för valresultat, och sen så nu gör en projektion, en projicering, säger hur kommer det se ut på valdagen.
En prediktion.
Ja,
kanske.
Det kanske vi ska säga mer.
Får man använda ordet simulering också?
Ja, alltså det är ju inte en opinionsmätning utan det är en sannolikhetsmodell.
Ja, och då är det ju liksom, då står det ju inte så här, de leder med 53% om rödgröna eller 56%, utan det står ju liksom ännu mer. Och jag innan så tänkte jag, det är någonting så här 9 av 10 fall, men när jag tittade på den så var det ju ännu tydligare. I över 900 simuleringar så blir Magdalena Andersson statsminister.
Alltså de har gjort 1000 fejkade val utifrån den opinionsdata som finns. Och över 900 gånger blev Magdalena Andersson statsminister.
Ja. Förstår du det här intuitivt? Vad det eller liksom sannolikhet med?
Nej, alltså dels så är det för mig, jag älskar ju matte egentligen, så jag borde, men jag tycker att det är abstrakt med sannolikhetslära. Mm. För mig är det abstrakt, och det är också det att jag inte tror på sannolikhetslära. Alltså... för att jag...
Fredrik Furtenbach, lyssna inte på det här nu.
Nej men, eller jag vet inte, jag vet inte vad, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. För men, jag har varit med om så mycket i mitt liv som är så här, att de bara, det här är en på miljonen att det här ska hända. Eller, det här är det värsta fallet vi har sett i 25, alltså äkta citat ur mitt liv.
Ja, men förlåt.
Och att då är det så här, men om man liksom är då, om man är den här 100 av 1000.
Ja. Mindre än 100 000 vill jag bara säga.
Om man är då färre där, om det landar där ändå.
Ja, jag vill bara fråga dig så här, är det matematikprofessorer som har sagt det här var bara en på miljonen, eller är det andra mediala människor eller människor som använder lite mer slänget de här termerna utav att det här känns jätteosannolikt och nu händer det här?
Nej men det kan ju ändå, alltså ibland är man ju den 1%en som det inte kan hända. Och så kan, jag försöker bara säga att för mig intuitivt så är det svårt att ta till mig.
Och min förståelse är mycket hämtad liksom från
amerikansk politik.
Ja, 2016-valet. Ja, absolut. Mm. Då var det ju så här.
Det här är ju alltså, vad heter förebilden till det här?
Jag antar att det är Nate Silvers opinionsförutsägelser helt enkelt. Och då var det ju, då körde ju alla amerikanska medier, hade sina egna grejer, och då var det så här, nu kommer Hillary Clinton vinna, det är 90% sannolikhet, det är jättestor chans liksom, så att folk tänkte någonstans att det är helt klart nu. Och då var det en 538 heter de väl då, som sa så här, det är 70% sannolikhet att Hillary tar hem det, det är 30% sannolikhet att Donald Trump tar hem det. Och då var det betydelsen att jag ska tänka sig, men i
30% är ganska mycket, är det inte?
Ja, eller? Precis. Och då kan vi tänka så här, att det här är opinionsundersökningar, speglar opinionsundersökningar liksom verkligheten rakt av, eller är det svårt att mäta? Kan det vara så här att det finns, någonting har hänt så att man hamnar liksom på ytterkanten i en sån här förutsägelse? Så då jag tänker mycket så här, lite sci-fi, att det finns 1000 möjliga världar, och det är de här parallellvärldarna, så är det liksom i 900 plus fall så är det då Magdalena Andersson som är statsminister, men det finns de här för en 100 där Ulf Kristersson är statsminister med det här rådande läget.
Det är ju väldigt brutalt när man läser i vår tidning som publicerar det här idag, och man, det finns, de har gjort en stapel som är då, eller liksom, det är inte en stapel, vad heter det när en stapel ligger ner?
En linje, vad ska jag säga? Men det är liksom, det är två färgade delar. Ja. Det finns en röd del och det finns en blå del.
Och den blå delen är så liten. Alltså den är brutalt liten.
Vad trevligt att ni kom ut ur metoddiskussionen. För det är väl det som är så att säga det centrala här. Är det här valet avgjort eller inte?
Är det 1994?
Ja, så kan man se det, tänker jag.
Ja, du sa väl det, att det känns lite 94-vibes, och då känns det som att du kanske inte riktigt mindes ditt eget 14-åriga jag då, utan mer så här, hur var stämningen inför den valrörelsen?
Ja, men där så ställdes ju mer eller mindre valrörelsen in. För det var avgjort redan när valsommaren och framförallt valspurten började. På den tiden betraktades ju valrörelsen som något kortare.
Mm.
Ska vi ha med oss. Men i början av augusti så lanserade ju Socialdemokraterna sitt valmanifest. Ett valmanifest som hade en bilaga som var en budget där de gick till val på höjda skatter och nedskärningar. Alltså inga vallöften av positiv karaktär, så att säga. Helt total motsats.
Inget till fläsk.
Nej, total motsats till den här valrörelsen där varje politiker går runt och knackar folk på axeln och frågar, vad vill du att vi i staten ska betala åt dig? Men de vann ju på den här budgeten. De tog liksom initiativet om valrörelsen och medier, inklusive utländska som var jätteintresserade av Sverige för att det gick så dåligt ekonomiskt för Sverige, betraktade de redan som regering, så att säga, som att den här bilagan skulle bli en statsbudget alldeles strax.
Ordningsfråga.
Ja.
Ska vi istället för att säga valfläsk jobba? Jag hörde i...
Du tycker att det är diskriminering av grisar?
Det är av muslimska väljare.
Antisvinigt. Men framförallt, jag hörde uttrycket att så här, i Storbritannien pratar de om så här, treats, liksom, att det är mer så här val gotter, en liten en val, vad ska vi kalla en treat, liksom ett litet gött mellanmål, inte bara ett snacks, alltså någonting att det är liksom mer så här, det är det alla de här grejerna är, halverad matmoms, eller du ska inte betala det där, liksom det är en liten kul extra efterrätt innan man har ätit förrätten eller någonting.
Ja, det är ju, fläsk är ju ändå en, ja.
Det känns omodernt.
Det är ju supersvenskt, kan man tycka.
Ja,
eller
som
danskt.
Skåning så tilltalar det mig. Men,
du får återkomma i den här frågan, tycker jag.
Okay.
På tal om fläsk och grisar då, så har ju Elisabeth Thand Ringqvist idag tagit ställning i regeringsfrågan.
Varför var det fläsk och grisar?
För bönder. Att
de bönder, ja. Okay.
De har ju försökt införa olika gris... val. Eller alltså de har pratat mycket om knorren på grisen.
Nu följer jag med i dina associativa tankar. Ja.
Så att det var väl självklart. I alla fall, hon har ju idag sagt det mycket oöverraskande att Magdalena Andersson är hennes statsministerkandidat. Det har vi ju alla liksom förutsett och byggt våra modeller utifrån ganska länge. Men nu har hon också sagt det. Vi spelar dock in detta innan hon har sagt det, så vi vet inte exakt vad hon kommer säga.
Ja, jag har läst debattartikeln som ska publiceras på Svenska Dagbladet, och där är det här lite klassiska. Sverigedemokraterna, destruktiv kraft. Moderaterna har nu diskvalificerat sig genom att lova SD-ministrar, och nu är det såna speciella tider så att utan ge avkall på våra borgerliga identitet, utan att ge avkall på våra liksom viktiga reformer, så ställer vi oss nu bakom Magdalena Andersson.
Det var ju 1 april som Ulf Kristersson lovade det. Har det tagit henne 9 veckor att komma fram till det här?
Alltså, det är ju mycket tidigare än Annie Lööf. Kommer ni ihåg när hon gjorde det här uttalandet 2022?
Typ sista veckan.
Ja, för jag minns det, för det var min första vecka på Svenska Dagbladet som kommentator, så att jag var typ min första text jag fick skriva om det här. Och redan då kom jag ihåg att det var mycket i någon sorts liknelse av, du vet, inlandsisen smälter, att det var så klart vi skulle se det här komma, och plötsligt händer det, och då är det en grej. Att såklart så tänker ju alla att oppositionspartiet stödjer oppositionen. Det är ett blågult lag, det är ett rödgrönt lag, Centerpartiet är ett grönt lag. Vi kan ju inte bli förvånade över det här. Men det här är ett parti som har haft problem med att liksom ställa sig bakom sossarna innan. Det gick dåligt för Demirok när han gjorde det. Den här gången gjorde man ju 3 testballonger samma dag.
Det pratade vi om här om veckan.
Ja, och de verkar ha flugit det här med att låta en veteran säga just det här. Vi måste ställa oss bakom Magdalena Andersson.
Väntade de in den här vänsterpartigranskningen som Expressen skulle komma i veckan? För att säga att det här gänget vill vi gärna samarbeta med.
Nej,
eller var det mer så att de väntade in den och sa så här, rösta på oss nu så att ni slipper de här antisemiterna i Vänsterpartiet?
Det sägs ingenting i den här debattartikeln om antisemitiska Vänsterpartiet, utan man pratar om det tillväxtfientliga Vänsterpartiet. Så att det är ju den ekonomiska konflikten.
Om man får då tillåta sig en tolkning av det, så skulle jag säga att det innebär ju att man öppnar för samarbete med Vänsterpartiet.
Ja, bara att de inte får sitta i regeringen.
Nej, men ja, okej. Eller jag bara tänker att det som Annie Lööf gjorde i regeringsbildningen 18 var ju liksom att hon verkligen gick upp och pratade om så här, demokratihotet med SD. Och demokratihotet är ju väldigt svårt att backa ifrån. Men tillväxtfientlighet kan man ju ändå så att säga, överleva.
Men, du menar att det, där är det lättare att kompromissa?
Alltså, ja, det är, eller säga så här, nu har vi fått Vänsterpartiet att gå med på vår tillväxtpolitik. Men det är svårare att säga så här, nu har vi fått Vänsterpartiet att bli, liksom, dela vår syn på demokrati. Om man nu skulle säga att det var ett problem, vilket de inte gör.
Det är ju fascinerande med den här Vänsterpartigranskningen som Expressen har gjort. Alltså både omfattningen och på något vis den så här naiviteten. När man läser den innehåller bland annat en lång lista på kandidater, framförallt i kommun- och regionval, som på sociala medier har hyllat Hamas, ifrågasatt förintelsen, haft olika konspiratoriska eller så att säga kreativa tankar om på vilket sätt judar som grupp har makt i världen eller över enskilda stater.
Sånt som brukar kallas för antisemitism.
Alltså verkligen. Alltså det finns, det är liksom, det är inga det är liksom inga gränsfall, utan de är så 100% klara. Ja, men lägga upp bilder på Hezbollah-ledare och säga att läkare rekommenderar att man ska titta på den här bilden dagligen om man känner nedstämdhet, eftersom det höjer lyckohormonet. Det är så att säga, det är övertydligt. Och att, alltså både fascinerande att, okej, Vänsterpartiet är ju antingen inte liksom ute på sina kommunkandidaters sociala medier, skiter typ i att vara närvarande där, eller så, ja, jag vet inte, men det är ju så här,
det är väl inte toppnamnen på listorna?
Nej, det är det inte, men jag menar i ett parti som Sverigedemokraterna som liksom från dag till annan har en eller två såna här per månad eller något, där finns det, verkar ju ändå finnas en medvetenhet i partiet om att man kan inte skriva vad som helst på sociala medier i alla fall. Säg det i tyst rum om det är något du tycker som är...
Men akta dig för att någon spelar in.
Ja, men här är det ju som att det inte finns någon liksom självkontrollsfunktion. Det finns inget hot. Det är inget farligt att skriva att man älskar Hamas på sociala medier.
Och en aspekt av det här är att många av de här inläggen, de är skrivna på arabiska, och en aspekt som jag inte hade ens liksom, och det kan man ju tänka mycket om så här, att får man skriva saker på arabiska i Sverige? Ja, det får man men har det någonting att göra så här, att varför har vi liksom, har vi inte medial kompetens att titta liksom, kan inte om svenska kandidater till att vara med och styra gör de här uttrycken, så finns det ingen som granskar det. Eller så säger ni någonting om lite parallella verkligheter, att säger man saker på ett visst språk så vet man att man lite kan komma undan med det, för det finns liksom en annan sorts diskurs eller någonting där inne.
Ja, nu ska man ju säga att Expressen har ju skaffat sig kompetens för att granska det här, så det har de ju verkligen klarat.
Ja, men en sak Patrik Kronqvist sa,
alltså Expressens ledarredaktör,
ja, chefen för den, var att många av de ansvarsutkrävande intervjuerna var tvungna att göras på arabiska. Alltså att de inte kunde tillräckligt bra svenska för att man skulle kunna göra de här intervjuerna. Och det är ju en aspekt, så att säga, att som säger någonting om...
Vadå, du partierna. Tänker nu på Lars Leijonborgs gamla språktestkrav. Vänsterpartiet kanske skulle införa det. Alltså internt, de har ju mycket interna specialregler, partiskatten tänker jag på i första hand. De kanske skulle ha ett språktest.
Ja.
Alla våra kandidater ska kunna svenska.
Och eftersom de redan haft regeringsskola och varit så stolt över det, kanske antisemitskola.
Men visst har de haft en sån? Har de inte haft kurs om antisemitism?
Jo, jag tror de har haft en kurs i det också.
Alltså, jo, men det här tror jag mer har varit så här, inte någonting obligatoriskt för alla kandidater. När jag pratade med vänsterpartister som liksom så här, typ, vad är er syn på det här? Då var det väldigt viktigt för dem att så här, det är 4000 förtroendevalda eller 4000 liksom kandidater.
Räknade de sannolikhetslära?
Nej, de gjorde det är... enkel procent. Och så var de såhär, det är bara en halv procent det är liksom, och då var det 20 stycken.
För jag menar, nu är det väl dryga 20 som har lämnat
fått lämna, ja, eller liksom eller ombets
att lämna sina kandidaturer,
ja.
Det är ju som Maggis omvända sannolikhetslära på 4000,
ja,
ungefär.
Och egentligen, det här blir ju nästan den här mediala grejen, att först var det 9 kandidater som jag tror liksom pekades ut. Och då var det ju liksom att ha firat Hamas-attacken 7 oktober mot Israel väldigt tydligt, och då sa ju Ulf Kristersson någonting i stil med såhär, det är 9 stycken Hamas-sympatisörer, terrorromantiker som hittills har uteslutits, hur många fler blir det? Och sen så växte ju det här talet hela tiden, och vi ska säga att Expressens reporter Inas Hamdan, hon var ute på sociala medier för Nooshi Dadgostar har sagt, det här är ju bara en handfull. Så sa hon, nej alltså, det är hundratals kandidater som vi har bevakat. Det här är de 25 värsta exemplen. Så att redan där, det finns ju något väldigt expansivt från 9 till 20 till 25 till hundratals. Att det låter ju inte som så här, det här är ett problem som Vänsterpartiet snabbt har fått kontroll av. Och vänsterpartisterna själva säger också så här, nej men vi är ett litet parti, vi kan liksom inte, du vet, det är svårt nog att få folk att engagera sig och ställa upp liksom över hela detta avlånga land. Så någon kommer in och man bara säger, jag vill stå på listan, det är klart du får stå på listan. Så kanske man liksom, man tänker inte det här nationella perspektivet. Och sen kanske också fanns lite gnällighet från Vänsterpartiet att så här, vi är ju extra mycket granskade, det här skulle väl dyka upp i alla partier.
Det låter som mest.
Det är ju superspännande. För jag menar, Ulf Kristersson, han som är statsminister och kämpar på för att bli omvald, hans huvudbudskap de senaste 2 veckorna i alla fall kring det mesta som händer i världen och Sverige har ju varit, det finns för lite granskning. Och då menar han ju inte någonting annat än granskning av de rödgröna partierna. Det verkar ha slagit rot i Moderaterna att vägen fram för att vända Jens Finnes
sannolikhetsuträkning
exakt, är att få folk, journalister alltså, att granska de rödgröna. Så min fråga är Ulf Kristersson nöjd nu?
Han sa ju det efter att den här scenen hade publicerats, så jag tror inte att han är nöjd. Men jag tror, handlar inte det där om att Ulf Kristersson tänkte sig att när han ställer upp sitt eniga lag så kommer den andra sidan också avkrävas på att liksom, eller kanske till och med skrämmas till att visa upp sitt, ja, lag så som skedde 2010. Och då kommer det liksom bli tydligt vilka alternativ som står emot varandra. Och så har det inte blivit det därför att Socialdemokraterna är liksom för...
Ja, men smarta, fega.
Ja, eller är det något det där partiet är bra på, så är det ju så här riskminimering och bara sitta och vänta liksom. Och ja, nu gör de det.
Eller så är det ju kanske till och med att de vill någonting annat. Alltså jag menar, i krigsvetenskap så pratar man ibland om symmetriska respektive asymmetriska krig. Kan inte fullständigt terminologin för det där, men som jag uppfattat det så är det ju så att säga, är det två likadana kombatanter som möts som har typ samma typer utav resurser, och så är frågan, har några lite fler pansarvagnar och några lite fler soldater, men asymmetriskt är ju att man så att säga krigar med helt olika idé och med helt olika förutsättningar och helt olika tanke kring vad det är för koncept man har. De krigar ju inte på den rödgröna sidan med att det finns ett lag eller någonting överhuvudtaget. Det är så att säga är ju deras idé i den här valrörelsen att det inte ska existera något sånt. De är ju som grilla som han då aldrig får riktigt grepp om, för han förväntar sig att de ska mötas på ett fint slagfält i platt mark och någon har lite höjd och så ska det bomba kanoner först och ja, sådär. Men de gömmer sig ju i djungeln, har grävt i gångar och saker underjordiska, kryper där, Magda och
Hamas,
de andra.
Tänker du på nu? Nej.
Nej, nu tänker jag på Socialdemokraterna.
Alltså det här är så flummigt.
Men ett annat sätt att se det är ju också så här att tala ur skägget, det är en valförlorare i Sverige då. Att om det är så här att det om en tolkning blir, i alla fall utav läget nu och kanske då också valresultatet, är så här: Ulf Kristersson förlorade valet för att han och, Simona kramade om Jimmy Åkesson. Det liksom, de, la sig, de var för tydliga med vad de ville göra på något sätt, och då kunde man skrämmas med det. Och 2010-valet var, det var, då var det Mona som talade ur skägget. Det här betyder det. Om tre partier på den rödgröna sidan ska regera tillsammans, så kommer det bli ungefär den här politiken. Och då blev det bara, va, men det vill vi inte ha. Och om det är så, då förstår man ju någonstans Moderaternas perspektiv. Vi måste göra allting vi kan för att poängtera hur liksom konstiga, hur weird, hur problematiska, hur radikala de här rödgröna partierna är tillsammans. Det är vår enda chans. Och då blir det ju också någon väldigt så här negativ varelse, där det fokus inte handlar om vad man själv vill göra, utan helt enkelt vad är läskigast med den andra sidan. Det är ju lite kanske deppigt på något sånt där statsvetenskapligt, eller kanske bara medborgerligt sätt. Får jag fråga, hur modiga tänker ni att Elisabeth Thand Ringqvist och Centerpartiet är när de går ut nu och säger vi ska ha Magdalena Andersson?
Alltså, nu kom ju de här testballongerna tidigare än så, men annars så känns det ju lite som en reaktion på SCB-mätningen från förra veckan, där ju Centerpartiet inte behövdes. Nej. Och att man känner så här, nu går de ut för att säga att jo, men liksom, vi finns, det här vill vi, och om ni röstar på oss så kanske ni slipper Vänsterpartiet, typ.
Och jag tänker att det nästan är så här, pick me Centern. Kommer ni ihåg Pick Me Girls som koncept?
Absolut.
Finns inte det fortfarande? Är det avskaffat?
Jag bara tänker att det var liksom hett att säga för några år sedan. Mm. Alltså någon sorts inställsam tjeja som lite anammar killiga värderingar för att vara, alltså någon sorts version av lite cool girl, tänker jag att det är. Men helt enkelt att man så här, man anpassar sig så mycket som möjligt för den partner som man vill ska välja en. Och det har ju då Centerpartiet, när de avskaffar sin käpphäst, det här med marknadshyror, man säger så här, nej men vi är inte så här jobbiga, vi är inte som en så jobbig vänsterpartist som kräver statsrådsposter, det är vi väldigt tydliga med, vi vill bara ha liksom något trevligt i mitten, att man försöker skala av sig det jobbiga. Och jag vet inte om man mest riktar in sig mot väljarna eller mot Magdalena Andersson för att säga så här, men titta, vi finns också. Och just nu innan valet så känns det ju som att det är ju Socialdemokraternas drömläge nu, att verkligen kunna välja, ska jag ta Tonchi, ska jag ta Elisabeth?
Enligt Vem vinner valet så är just nu sannolikheten för mandatfördelningen så här, alltså den mest troliga mandatfördelningen är att SVMPC får 193 mandat. Det är ju en ganska stark majoritet om den skulle. Då har man råd med några vildar.
Ja, en stark majoritet om de skulle kunna komma överens om någonting.
Exakt.
Om jag får vara Ulf Kristersson,
ja, absolut. De kan ju ägna fyra åt att blocka varandra, absolut. Medan SMP och C får 162 mandat. Mest troligt, just idag.
Mm. Och det är inte de där 175 som,
nej,
behövs.
Nej, det är för lite. Mm. Det är för lite. Men Tidögänget får 156, så det är ju ändå mindre. Alliansen får 112, så den finns inte.
Jag tänker att med SCB-mätningen och även med den här Jens Finnes-simuleringen, vem vinner valet, så blir ju frågan för den här valrörelsen ganska mycket hur modig Magdalena Andersson kommer vara.
Kommer det att avgöra valet, tänker du?
Nej. Inte avgöra valet,
utan
kanske.
Utan du är mer nyfiken på det.
Jag befinner mig precis som Ebba Busch på andra sidan valdagen i vad som ska hända då.
På vilket sätt gör Ebba Busch det?
Ja, men hon brukar ju prata om det.
Jaha.
Att det är ingen annan än jag som tänker på vad som ska hända dagen efter valdagen.
Mm.
Det har hon tänkt mycket på under lång tid. Får man intryck av när man hör henne prata om de sakerna. Det jag menar är, jag är kvar i den där 94-jämförelsen. Jämförelsen med valet 94.
Mm.
Inför det valet, så två år före valet, så bad Ingvar Carlsson, alltså dåvarande oppositionsledaren och socialdemokratiska partiledaren, Kjell Larsson, sin nära medarbetare, att sätta sig ner med en grupp som man gjorde på den tiden och fundera lite på regeringsfrågan. Då var det liksom inte stora bråk på partistämmor eller kongresser eller förtroenderåd och gnäll i medier i 2 år, utan då satt en liten grupp och funderade på det. De kom fram till att de rekommenderade Karlsson att han skulle bilda regering med Centerpartiet och Folkpartiet. Och då tänkte de sig att det där skulle bli en majoritetsregering, alltså man skulle samarbeta mot mitten. Sen hände ju det som vi pratade om nyss, alltså att det gick nästan för bra för Socialdemokraterna i valrörelsen. De blev betraktade som regeringsalternativ eller som regering rent av redan innan de hade vunnit valet. Och det blev ett ganska starkt tryck från vänster. En kritik först mot att man gick till val på besparingar. Det var ju inte vänsterfalangen i partiet glada över. Och då ett i förlängning av det tryck på att man snarare borde samarbeta vänsterut. Och sen så fick man ju som enskild parti så bra resultat på valdagen, så att det var liksom svårt att inte då gå fram på det där traditionella socialdemokratiska sättet, alltså. Vi regerar ensamma. Vi har inte majoritet, men vi söker stöd åt alla håll och kanter för viktiga saker som vi vill genomföra. Det är ju den klassiska sosselösningen. Frågan här är ju, är Magdalena Andersson, som under 4 år snart nu har antytt att hon är en annan typ av sosseledare, någon som förnyar på riktigt och som är modig och klarar av att pröva andra sätt, om hon verkligen kommer göra det?
Tänker du pröva en majoritetsregering?
Ja, regera som stora socialdemokratiska, okej, inte så stora, men socialdemokratiska partier gör i andra länder. Danmark till exempel. Alltså att man helt enkelt bygger en koalition efter valdagen utifrån valresultat. Jag menar, tittar man på SCB, och den kommer ju inte, det är ju inte valdagsresultat, verkligen inte, men där finns det ju till exempel en majoritetsregering i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Du menar Centerpartiets drömregering? Den har ju Ebba Busch sagt att hon kommer hellre gå till nyval än att sätta sig.
Absolut. Man säger så mycket. Man säger en sak innan valet och sen säger man en sak efter valet. Lyssna på den store filosofen Johan Persson.
Mm. Han säger också att sött och salt ja, måste man tugga i sig.
Jag tänker att frågan i första hand är så att säga inte ska läggas på Ebba Busch eller på Elisabeth Hamrinqvist,
utan på Magdalena Andersson.
Frågan är, hur modig är hon?
Jag tror att Socialdemokraterna faktiskt drömmer om 94 på det sättet att de tänker sig att de ska bilda en egen regering. Att de ska kunna dribbla bort både Miljöpartiet och Vänsterpartiets krav.
Mm, då är frågan, kommer de få någonting gjort när de väl har fått regeringsmakten? Alltså, jag menar,
det tycker inte de är så viktigt så länge saker går åt rätt riktning.
Nej, och där är väl frågan, lurar de inte sig själva lite? Alltså, jag tror i det långa loppet, nu går det ju ganska bra för Socialdemokraterna, men i det långa loppet så tror jag ju att en utvärdering av Stefan Löfven-åren liksom landar ganska katastrofalt för det partiet. Stärkte det bilden av att de är ett parti som kan genomföra reformer? Inte särskilt mycket, va?
Nej.
Stärkte det bilden av att politik kan förändra människors vardag?
Men menar du att det skulle bli annorlunda om de hade en majoritetsregering med 4 helt disparata partier?
Alltså, det skulle ju bli bråk och tjafs. Men det skulle ju kunna gå att få igenom politik. Om man liksom smalnar av till, okej, jag ska citera en annan stor filosof, Ulf Kristersson. Vi samarbetar om det som vi är ense om.
Höjt bistånd, ökad invandring, som Ulf Kristersson brukar säga.
Ja, jag tror de kanske kan bli ense om något mer än det.
Men... ja, alltså, ja, jag vet inte. Jag känner nu så här, gud, vi kommer sitta här i oktober när det har varit 2 statsministeromröstningar som inte har gått igenom. Och så kommer vi fortsätta älta den här frågan.
Och du är inte sugen på en upprepning av 2018?
Alltså, regeringsbildningen 2018 är ju absolut en av mina bästa tider i livet. Det var ju underbart, verkligen.
Ja.
Jag känner liksom också alla som var med då. Jag känner ett särskilt band till de människorna. Jag känner att det här, det var liksom en av de absolut mest knasiga och roliga tiderna i mitt yrkesliv. Mm. Men jag känner inte att jag vill gå, liksom, jag kan gå vidare till nästa sak nu, lite så. Men det behöver inte vara precis så igen kanske.
Det känns ju som att det var mycket institutioner som var tvungna att knäckas, eller mycket positioner som hade sagts innan, och sen så var det tvungna att ta tid för att partier skulle boxas till någonting, och sen blev det ett januariavtal och sen blev folk arga på det, och det liksom fanns konsekvenser, men som kanske en konsekvens, liksom, det är partierna och partiernas positioner och vi får ha roligt, vi som bevakar det hela, det är en sak. Men vad händer då med folks förtroende för hela apparaten? Tycker man så här, nej men skärp till er, varför håller ni på det här sättet? Ett annat perspektiv jag tänker på som att det känns ju ändå som vänsterpartiavslöjandena har ökat sannolikheten för liksom någon centerdröm om att Vänsterpartiet ska ha spelat ut sig själva på något sätt, eller liksom de ska verkligen inte sitta i regering för de är på något sätt opolitliga, kanske inte har så heller så mycket inflytande över den ekonomiska politiken eller någonting åt det hållet. Men då är det ju väldigt grundat på den här idén om att skandaler som lyfts fram är representativa för partiet som helhet. Och liksom att väljarna gör den tolkningen. På samma sätt som att vissa har ju verkligen gjort det med Sverigedemokraterna och känner sig, nej men det är, varför kommer det så mycket rasistiska avslöjanden? Varför kommer det brottslighet? Nu kom det en pedofilanklagelse, eller i alla fall liksom barnpornografi misstanke mot en ganska högt riksdagsledamot.
Alltså att det blir känslan av att det inte är enskilda exempel, utan det här är ett mönster som är signifikant för det här partiet.
Ja, och då tänker jag så här, att om det mönstret används för att utesluta både Sverigedemokraterna, om en slutsats på liksom högersidan blir att man kan inte ta in dem, det var det som gjorde att vi förlorade, och även resultatet liksom Vänsterpartiet, hur hårt ni än anpassade er eller hur hårda krav ni försökte sätta, så kom ni inte in i regering, då försvinner väl det lite modererande i att locka med en regering för både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Om man tänker att det är extrema partier som kanske tar till sig, lockar till sig extrema individer, så tycks det i mina ögon just nu, men som att locka med Rosenbad är ändå någonting som får både Nooshi Dadgostar och Jimmy Åkesson att liksom rensa upp i sina partier. Om de inte får någonting för det, kan det bli värre då?
Mm-hmm, du tänker så. Ja, det kan ju komma såklart en eftervalsdebatt om att man har anpassat sig för mycket. Det är ju många vänsterpartister som tycker att de har liksom ägnat de senaste åren också åt att hålla på med fel saker för att möjliggöra den här regeringsmedverkan. Så att,
sviker internationell solidaritet till exempel?
Alltså det intressanta med den här vänsterpartigranskningen är ju att se så här, okej, hur många skräms bort från att rösta på Vänsterpartiet, och hur många blir förbannade på att Vänsterpartiet typ inte står upp för Palestina-frågan och lämnar på grund av det. Det finns ju, jag stöter på sådana liksom människor med starkt engagemang i Palestina-frågan som känner sig, det finns ingen för mig att rösta på. Ingen, liksom, jag kommer inte rösta i det här valet. Om de inte röstar på Lorenas lilla parti.
Den här publiken har jag mött, eller en grupp människor som jag tror känner lite så. Och det var publiken på Parkteaterns valrevy när jag tror de hade premiär för sitt verk.
Vad är Parkteatern?
Parkteatern
är det utanför, är det en skånsk park? Nej,
det är i Stockholm.
Det är Stockholm. Okay.
Det här var Galärparken precis typ bakom Vin och Sprit, bredvid Vasamuseet på Djurgården. Mm. Och då är det liksom poängen, det är gratis. Och det kanske avspelas att det
blir... Och då är det som är huvudpoängen med teatern, att den är gratis.
Den är folklig.
Det var just det här jag satt och tänkte på, för att
det är någon skatt, de rödgröna i Stockholmsstyret har sett till att skattebetalarna står för den här notan. Så det är en subvention, precis som bensinpriserna.
Ja, och så här var, jag var ditkallad för att vara liksom politiska ögon som tillsammans med en kulturreporter, Jenny Telemann, skulle titta på det här, och sen skulle vi göra en liten recension i P1 Kultur om det hela. Och jag blev så chockad över den position som den här gruppen liksom Parkteatern tog kring att göra liksom valrevy, för det var hårt gisslande av alla riksdagspartierna från positionen utav liksom den falangen som förlorade mot Nooshi Dadgostar. Det var, kritiken var just så här liksom att Vänsterpartiet sviker internationell solidaritet. Det är 20 000 döda barn i Gaza. Vi måste göra någonting. Det var, Socialdemokraterna var ett jätteroligt skämt att så här, en Magdalena Andersson kommer fram och säger så här: alla i mina parti, all, många i mitt parti vill att jag ska gå åt vänster, så då går jag åt höger, för det är ju, från mitt håll blir ju det vänster, eller någonting sånt där.
Var det skratt på den?
Det var så mycket skratt, det var, och just den här,
vad var det för publik?
Nej, men det här var en äldre publik som, först tänkte jag så här, är det här 68-vänstern som har liksom övervintrat och nu sitter, och man har ju hört om att pensionärer, det är de som går i demonstrationer och håller på.
Och känner på starkt, teater.
Och på teater.
Fast det gäller kanske inte längre, teater har väl blivit hippt.
Det fanns vissa yngre människor där, men det var just det här att ensidigheten, och när jag säger ensidigheten, alltså att det var genuint mycket skämt om att Sverigedemokraterna är ju liksom, åh, Mein Kampf, det är att Jimmy liksom lät håret växa ut när han gick med i liksom Sverigedemokraterna, och man får inte hejla längre, vi har slutat med det, nu är problemet muslimerna, men judarna ska vi ta hand om sen. Och man bara, alltså nivån utav...
Vad sa de om Ulf Kristersson?
Han jämfördes med Kim Jong-un. Och sen så var det att en människa kom in krypande på knäna och var Ulf Kristersson. För att,
aha,
han var kort.
Att han var kort. Okay.
Så du vet, jättesäkert. Och sen så var det också mycket med att kapitalister gick omkring med attaché-väskor med pengar som hängde utanför. Och så här, vi ska sälja betyg till er. Ni tar skatt. Ni tar skatt från oss. Och, och folk skrattade, så var det jättemycket ordvitsar, ordvitsar, ordvitsar. Och jag har aldrig varit med om den här känslan att så här, men om inte ens publiken, ingen reflekterar över den extrema position som tas här, och är det här liksom, var det bara signifikativt för just den här publiken i detta nu, är det så här all, är det så här all kultur är?
All skattefinansierad kultur.
Ja, ja.
Vi var ju på att, jag kommer tänka på när vi var och pratade om vår NATO-bok på någon sån, på en utomhuslitteraturfestival i somras, och publiken bestod av en så väldigt hög andel NATO-motståndare, och att man också kände att de var, de uppfattade sig som att de representerar, alltså sammansättningen som var i publiken, det var också så att de uppfattade det som att liksom sammansättningen bland svenska folket var, och att vi fick säga så här, nej men tittar man på opinionen ser det väldigt annorlunda ut än vad det gör här. Alltså att det var som en sån liten specifik filterbubbla.
Ja, och det kan ju... Har ni hört den här idén om liksom så här lite vänsterhumor och högerhumor? Återigen, amerikansk förlaga. Men jag ska säga det så här, liksom att i USA har man haft mycket sån här talkshow-världar och liksom mycket politisk ironi som på något sätt är den sorts media och kultur som driver fram liksom vänsterfrågorna på den amerikanska sfären. Medan den högra sättet liksom, det här, använder mycket humor, men det är mycket mer affektiv humor, mycket så här skratta åt en grupphumor på något sätt. Och de pratar om så typ affektiv mobiliserande media, att det liksom var en strategi därifrån. Och då undrar jag så här, är det här en liten vändning? För att det fanns ju inget mångtid, det var inte så att publiken kunde känna sig smart och bara, aha, här är en liten kritik mot höger, en liten kritik mot vänster, och här sitter jag som liksom utbildad publik som får en känsla av, åh vad duktig jag känner mig som kan avgå.
Det låter snarare lite öppna dörrar.
Ja,
och möjligen lite plumpt.
Ja, och då är frågan så här, var det här, kanske det var nyskapande för att man gick tillbaka till liksom en sån här gammal agitprop, plakat teater, idén om så här, vi ska, det här handlar inte om att göra kultur, utan det här handlar om att ni måste ju gå och rösta. Ni måste gå på Vänsterpartiets nästa årsmöte och se till att ta tillbaka kraften från de här liksom rädda människorna som inte vågar stå upp för det sanna, det riktiga, och som vågar höja bidragen så att vi kunde sjunga våra sånger till slut, för det var också en sång som handlade om det.
För den som hungrat någon gång vet det fula behöver sin sång, i hopplöshetens tid kan ord rädda liv, en rad innan allt förgått, en rad innan, och där tog tyvärr bidragen slut för att avsluta den här låten. Ja, så kan det bli, men...
nu tog det slut för nu tog bidragen slut. Och alla bara,
men får jag fråga?
Ja.
Om det här var så att säga den falang i Vänsterpartiet som vill vara mer radikal och har förlorat mot partiledningens försök att liksom avradikalisera partiet för att komma i regeringsställning. Vad är då sannolikheten? För det, vi jobbar ju med sannolikhetslära nu, att det efter valet till exempel görs en revy på motsvarande falang i Sverigedemokraterna. För jag, är det någonting som jag ser fram emot efter valet, så är det kanske inte en dålig version utav 2018 års regeringsförhandlingskaos, utan interndebatten i Sverigedemokraterna. Alltså om det landar så som det ser ut nu. Alltså att man kommer inte i regeringsställning, partiet växer inte jättemycket, och detta efter att man har gjort två, eller liksom ett uppenbart försök att vara de som räddar kvar Liberalerna i riksdagen. Ett försök som, om man det är som det ser ut nu, misslyckas. Rimligen så finns det ju en slumrande, sovande opinion i det partiet som då vaknar upp och känner, här är det några runt partiledaren som har gjort bort sig ordentligt. Det tänker jag är en kanske inte en spännande revy, men åtminstone en spännande diskussion att följa.
Ja, någonting måste vi ha, se fram emot nu när det inte ska bli ett spännande valresultat. Eller ska vi ge väljarna en chans att kanske påverka?
Alltså, i den artikel som har skrivits om vem vinner valet, mätningen som vår kollega Jenny Nyman har gjort, så intervjuar hon Jens Finna som säger att vid motsvarande tidpunkt inför förra valet så var det 40% sannolikhet att Ulf Kristersson skulle vinna, 60% Magdalena Andersson, och så säger han 60-40 ungefär som att singla slant. Så vid den här tidpunkten för 4 år sedan var det helt öppet. Det är en magnitudskillnad nu när det är 90-10.
Jag säger som Lena Melin. För fega politiska förståsigpåare finns det ingen ursäkt att låtsas som det är en strid på kniven.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.